Vad är en storspelare? Den här podcasten presenteras i samarbete med storspelare.com. Och det passade så bra för mig att göra den här podden tillsammans med storspelare, eftersom att jag alltid har varit fascinerad av människor som vågar satsa för att vinna och nå framgång. Som vågar vara sanna mot sig själva. I 5 avsnitt kommer jag träffa några av Sveriges, enligt mig, mest intressanta gäster. Therese Lindgren, som genom att vara öppen med sin psykiska ohälsa blivit en av Sveriges största YouTubers och inspirerat och hjälpt hundratusentals unga människor.
Jag ville bara göra revansch. Jag ville bara visa alla att jag kommer inte bo kvar i den här jävla hålan. Ni kommer se mig på TV.
Eller Saga Becker, den enda transperson i Sverige som någonsin kammat hem en guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll.
Det vi har åstadkommit med den här filmen det här året är så jävla stort. Vi har förändrat människors liv.
Aron Andersson, killen som besteg Kilimanjaro, Afrikas högsta berg, i rullstol.
Stiger 1000 meter idag. Det har varit slitigt, det har varit en lång dag. Det har varit otroligt varmt. Känslan av att vara här nu, det är magiskt.
Oscar Chia. Inför sin medverkan i Melodifestivalen hade Oscar Chia en stor hemlighet att berätta för hela svenska folket.
Det finns väl folk som är så jävla emot homosexuella att de skulle kunna göra sjuka grejer. Så det är väl en risk. Och sen gör det i offentligheten, det är väl absolut en risk.
Ebba Busch Thor, som varje dag tar fighten i maktens korridorer som Sveriges yngsta partiledare.
Göran Persson var ju en person som inte alls var särskilt trevlig i alla lägen. Men han var en duktig statsminister.
Jag har träffat dessa 5 personer, människor som jag verkligen ser upp till, för att få reda på vad som förenar dem. I det här samtalet möter jag Therese Lindgren. Jag heter Daniel Redgert och du lyssnar på Tankar om. Välkomna!
Jag vet inte vad det är, men jag känner mig...
Först så känner jag mig lite nervös.
Men jag förstår inte det.
Nu känner jag mig bara pirrig.
Okej, bra.
Pepp.
Härligt, jag med.
Välkommen hit, Therese Lindgren.
Tack snälla.
Men du, den här podden handlar ju om att våga och att satsa. Du har ju gjort det någon gång någonstans. Man tittar på när du berättar om dig och vad du har gjort, så gick du in i en depression, blev utbränd. Mm. Och där då hände någonting. Mm. Du satsade på YouTube. Jag tänker att när man är så på botten, och då är man ganska kraftlös.
Mm, verkligen.
Hur kraftlös?
Jätte.
Man orkar liksom inte diska typ och gå
utanför
dörren.
För min del så var det jättejobbigt. Jag led ju av mina panikångestattacker och var utbränd på samma gång. Och jag vet inte, jag fick hjälp väldigt fort, men jag fick också väldigt mycket medicin. Flera olika preparat och väldigt hög dos. Så jag vet inte riktigt ifall det var mycket medicinens fel faktiskt som slog ut mig. Jag gick i samtalsterapi, men jag fick inte hjälp med mina panikattacker. Så det jag gjorde för att undvika mina panikattacker var att jag isolerade mig. Vilket är tvärt emot vad man ska göra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så jag tror att kombinationen av att isolera mig själv och äta väldigt, väldigt mycket medicin gjorde att jag nog gick ännu djupare in i någon slags depression. Även fast jag nog inte hade någon depression till att börja med. Och för min del så var det så illa att jag gick ju inte ut och handlade, utan min pojkvän hjälpte mig med allt. Vilket också var fel, jag borde ha gått ut och handlat själv. Jag gick inte ut på promenader. Jag klädde aldrig på mig. För att jag var ju bara hemma hela tiden. Och efter att ha gått runt så där i 7 månader och bara gå mellan sängen och soffan hela dagarna, så slutar man ju ta av sig pyjamasen. Efter ett tag så förstår man inte varför man ska tvätta håret längre, för att ingen ska träffa en. och man slutar borsta tänderna. Och man slutar käka. Eller så bara sitter man och käkar det som är gott. Det är fruktansvärt.
I det här då, hur tar man den lilla, lilla, lilla energi man har kvar, om man ens har kvar någonting, liksom reser sig upp, fixar en kamera, filmar sig själv, lägger ut det med risk för att folk ska liksom trycka ner en liksom lite till. Hur orkar man det?
Jag startade inte när jag var där absolut på botten, utan för min del så började det så att jag fick mer hjälp utav psykiatrin och fick KBT och fick lära mig att handskas med mina panikattacker, och så ändrade vi om dosen på mina mediciner. Så att jag började på den vägen och må bättre. Och under den här perioden när jag var sjukskriven så kollade jag väldigt mycket på YouTube. Eller särskilt så här, under mitt tillfrisknande så tittade jag väldigt mycket på YouTube. För då hade jag hittat alla skönhetsklipp och alla härliga klipp där folk bara sitter och målar naglarna i glittriga färger eller har så här massor med läppstift och sånt där. Så det någonstans startade tanken hos mig att jag också skulle vilja starta en YouTube-kanal, för att jag vill också ha in i den där härliga världen med de där glittriga naglacken.
Men du tänker, då måste man ju ändå säga, okej, men då är man på väg uppåt igen. Mm. Då är det jätteviktigt att man liksom inte faller dit. Och då är ju att riskera att folk liksom tycker och tänker, det är ju en ganska stor risk man tar.
Mm. Just då så, jag tror inte att jag var medveten om att det fanns så mycket elaka kommentarer. Det här var ju för 5 år sedan, så att YouTube var inte lika stort då. Det fanns inte lika mycket troll. Så det var ett annat klimat. Så jag tänkte inte på det överhuvudtaget.
Skönt.
Mm.
Vilka följde du?
Amerikanska YouTubers.
Vilka?
Som Jacqueline Hill finns en tjej som heter. En nyzeeländsk tjej som heter Shannon. Henne följde jag. Mycket så här sminkkanaler bara.
Följer de fortfarande?
Ja.
De är jättestora, eller?
Ja, flera miljoner prenumeranter.
Miljoner.
Ja.
Tror du att de är viktiga för folks välmående?
För en del, absolut. Och sen så tror jag att de tvärtom kan bidra till vissa människors ångest också.
För den som inte är jätteinsatt så blir ju du satt i facket tjejen som pratar om psykisk ohälsa och men skönhet.
Och då tar jag typ det överskottspudret och drar ut över resten av ansiktet. Vidare till contouring. Här har jag en.
Om jag säger ordet ensam, då det triggar min ångest som fan, för att jag är så rädd för att vara ensam. Usch, jag får inte prata om att vara ensam.
Har de båda delarna? Eller är de bara beauty?
Nej, de är bara beauty.
Fanns ingen föregångare till dig som du såg upp till?
Nej.
Har det kommit folk efter dig?
Som pratar om psykisk ohälsa?
Ja, men i den liksom tappningen.
Ja, absolut. Alltså de flesta som har stora YouTube-kanaler idag är duktiga på att både prata om sånt som betyder någonting och sånt som bara är glättigt och härligt.
Känner du att det finns mycket fördomar kring folk som blir utbrända?
Ja, definitivt. Framförallt så tror jag att det är många som har överanvänt ordet, eller att många säger att man går in i väggen. Att jag gick in i väggen förra veckan, och herregud, jag gick in i väggen då. Så att man, när någon har varit utbränd och använder samma begrepp, så kan det ju låta som någonting enklare än vad det är.
Alltså jag har ju en fördom kring utbrändhet, vilket jag inte är stolt över, och det är liksom, jag tänker att eftersom jag har jobbat så extremt mycket i mitt liv, alltså extremt mycket, och aldrig har gått in i den här väggen. Jag har varit fysiskt utmattad, men då har det ofta räckt med att jag har liksom sovit bra i typ 3 nätter. Och sen så är jag tillbaka. Men jag förstår ju också att det kanske inte riktigt är så enkelt.
Mm.
Att man kan liksom sova sig ur det. Bara man mår bra liksom fysiskt så kommer allt det andra.
Mm. Du kanske var bättre då på att höra kroppens varningssignaler och ta de där nätterna och sova. Nästan som den som blev utbränd inte tog de där nätterna.
Tror du att det kan ha någonting med så här passion att göra också? Och om man brinner för det man gör varje dag. Om man liksom är glad för att man går upp på morgonen och ska till jobbet.
Jag skulle vilja säga ja. Mm. Men det finns ju väldigt många människor som blir utbrända som har jätteroliga jobb och som älskar sina jobb. Men jag tror inte heller att det bara har med jobb att göra. För att jag tyckte om mitt jobb.
Mm.
Jag älskade det inte, men jag tyckte om mitt jobb. Men jag tror att det var väldigt mycket för min del, så var jag en superosäker tjej innan jag gick in i väggen. Och det är jag fortfarande, men var ännu värre då. Och ville vara ute väldigt mycket. Drack väldigt mycket alkohol. Hade mycket, mycket mer press på mig själv när det kommer till mitt utseende. Och var mina prestationer mycket mer än vad jag är idag. Så att jag tror att det inte bara handlar om hur mycket man jobbar och hur många timmar man är på kontoret. Utan också om sin självbild och självkänsla. Att det liksom sitter mer djupare än så.
Det du säger med prestationer. Jag identifierar mig alltid nästan utifrån mina prestationer.
Jobbigt.
Du säger att du har gått ifrån det lite grann i alla fall.
Mm, jag jobbar på det.
Vem är du då? Vem förklarar du dig som?
Jag tänker att jag, när jag skalar bort allting, alltså när jag skalar bort att jag har en stor YouTube-kanal, eller jag skalar bort att jag gör bra videos, eller jag skalar bort, så tänker jag att jag är en ödmjuk person. För att jag vet att jag inte vet allt. Och jag tycker om människor. Och jag är snäll och jag är lojal. Och jag försöker alltid mitt bästa.
Det är egenskaper.
Mm.
Räcker egenskaper för att liksom definiera en person?
Vad skulle man mer vara?
Jag vet inte, jag tror att det största mänskliga liksom är ju att man vill tillhöra någonting.
Mm.
Ett sammanhang, en kontext. Därför blir ju jag då, sätter mig själv i facket, ambitiösa människor som jobbar väldigt mycket och kommer nå framgång.
Mm.
Eller så är man kanske, ja men, jag är YouTubern med alla andra YouTubers här. Eller så är jag veganen här. Eller så, jag menar bara att jag kan ju också, om vi kokar ner till egenskaperna. Jag vet ju också vilka egenskaper jag besitter. Men det sätter mig liksom inte i något fack. Jag får ingen tillhörighet.
Mm.
Förstår du hur jag menar?
Mm. Så man behöver ha en tillhörighet.
Jag vet inte om man behöver det. Men jag tror att det är det största mänskliga behovet.
När jag tänker på en 30-årig tjej i Trollhättan.
Mm.
Då tänker jag att vi är precis likadana. Mm. Vi bara jobbar på. Vi vill bara vara glada.
Och du är glad?
Det jag försöker säga är att jag känner mig enkel. Jag är en enkel person.
Skönt.
Mm.
Känner du att du får vara den liksom enkla personen?
Ja.
I livet?
Ja.
Du är ju från Nynäshamn.
Yes.
Svensson uppväxt.
Mm.
Vad motiverade dig att gå upp på morgonen då?
Det låter konstigt, men jag tror att jag alltid har varit väldigt hämndlysten. Jag kände att jag var orättvist behandlad av mina föräldrar. Jag tyckte att jag inte hade bra kompisar. För att jag hade inte så många kompisar. Vi var såna i min skola som tjejerna hade liksom bara en bästa kompis. Och sen så umgicks man inte med de andra. Och sen när den där bästa kompisen kanske ville bli kompis med någon annan, så blev man helt plötsligt ensam. Så det var jobbigt med kompisar. Och jag kände att jag ville bara göra revansch. Jag ville bara visa alla att jag kommer inte bo kvar i den här jävla hålan. Ni kommer se mig på TV.
Mm.
Det var typ det. Så att jag ville bara hämnas på alla. Och det var därför som jag ville, alltså jag pluggade. När jag blev arg på mina föräldrar, istället för att ligga och grina i sängen och gå ut och dricka sprit och göra revolt, så tänkte jag att jag ska plugga så mycket. Jag ska tjäna så mycket pengar. Och jag ska starta ett företag som kommer vara mer framgångsrikt än mina föräldrar någonsin kommer vara. Så jag var ganska så här, tidigt ganska bitter kanske. Men det var någonting som ändå gjorde att jag höll mig från sämre val.
För att annars kan det ju ta sig uttryck i, ja men, man dricker för mycket, man gör andra saker.
Mm.
Men det låter ju, jag drivs ju också av revanschlusten, men du verkar haft en ganska klar bild på vad du skulle göra för att hämnas alla.
Det var nog bara det enda jag visste när jag bodde i Nynäshamn, när jag var så här. Alltså för det här började redan när jag var 13-14 år. Och då tänkte jag, om man är mest framgångsrik i världen, ja då är man ju drottning. Alltså men det kan ju inte bli, så jag får väl bli kändis.
Ja, det var så ändå.
Ja, jag tror jag tänkte det.
Fanns det några kändisar som du liksom försökt efterlikna eller vill vara som?
Nej, utan jag ville nog mest bara liksom få mina föräldrars bekräftelse och mina kompisars bekräftelse, att de skulle se att jag var framgångsrik.
Vad var det dina föräldrar inte såg?
Egentligen bara helt vanliga grejer. Jag ville ha högre veckopeng. Alltså det låter ju skitlarvigt liksom. Jag skäms över att jag var så privilegierad men inte förstod det. Men det blir väl så ifall man har, som jag då hade, ett väldigt litet världsperspektiv. Jag såg bara mina närmsta kompisar som gick i min skola i Nynäshamn, och sen så existerade inte så mycket mer än det.
Gjorde du en plan för hur du skulle ta över världen?
Ja, men det var nog att jag skulle plugga
mm.
och få väldigt bra betyg, så att jag skulle komma in på något fint universitet mm. och ta den vägen.
Och det var en väldigt så här, typisk väg för hur man har framgång.
Ja, men jag visste nog inte annat.
Och sen där och då, under den här perioden, uppväxtperioden, du satt där i ditt flickrum, hade bestämt dig. Nu jävlar ska alla ska veta vem jag är, och jag ska tjäna massa pengar. Vad var nästa steg? I planen liksom.
Ja, jag flyttade hemifrån väldigt tidigt, för att mina föräldrar skilde sig när jag var 16 år. Så att jag flyttade hemifrån då redan. Då liksom skakades min värld om lite grann, och jag blev inte fokuserad på att jag skulle liksom hitta framgången när det kommer till pengar. Utan då tror jag att då ville jag bara dricka alkohol och festa och vara cool.
och bli festfixare.
Ja, precis. Så att sen, då bestämde jag mig nog för att ja, men jag ska bli en Stureplans tjej. För att det var liksom det coolaste som fanns. Och jag var ju från Nynäshamn, så det var ju supercoolt att åka in med pendeltåget från Nynäshamn till Stockholm och försöka komma in på krogarna på Stureplan. Så då var egentligen bara det mitt fokus.
Wow.
Och sen efter det, eftersom att jag inte kom in på klubbarna, så tänkte jag, men då får jag väl äga klubbarna då. Så då ska jag bli festfixare. Och sen var det mitt fokus i typ 5 år.
I 5 år ändå?
Ja, under gymnasiet, och sen så gick jag en eftergymnasial utbildning i 2 år där jag blev festfixare.
Vad får man lära sig på sån här utbildning?
Hur man dukar. Hur man typ planerar budget kring ett event och sånt där.
Har du använt de här kunskaperna någon gång?
Nej, aldrig. Jag betalar fortfarande av det där studielånet.
Nej. Hur, i efterhand, skulle du rekommendera någon att gå den typen nej. Av utbildning?
Nej, för att det var en jättedålig utbildning. Just den specifika utbildningen var jättedålig.
Men du, okej, okay, men du, då står du utanför klubben, tagit pendeln från Nynäshamn.
Yes.
Vad har du liksom i huvudet?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Fett. Vad tänker du? Vart går du?
Jag går till Spybar.
Du går till Spybar?
Ja, för det är det jag har hört om. Liksom. Det är där man ska vara.
Ja, med. Spybar. Den röda trappen. Vart hade du läst om Spybar?
Jag tror att jag hade hört liksom, folk i min skola prata om Spybar.
Och det här under tiden den här Julien som bara pratade engelska stod i dörren. Som pointer.
Du har ingen aning. Jag fick ju bara prata med vakterna. De sa ju bara nej liksom. Men, ja, men där och då hängde ju många på. Finest var ju stort. Mm-hmm. Så fick man ju se så här foton från helgen liksom, när folk hade varit ute. Där och Café Opera tror jag.
Så det här var precis innan det blev så här, glamorama-tiden.
Ja, precis. Men jag älskade glamorama också.
Det är glamorama ikväll, är det tjejkväll?
Jag dricker kaffe själv, så jag vet inte riktigt. Vilken är vanligt kaffe?
Anna och jag äter en brunch och delar med oss av smaskiga detaljer från natten innan.
Jag åkte hem. Hade inte Mr. Small Sex. Mr. Big Sex.
Vart var du i livet när du kollade på glamorama?
Ja, men då var jag nog fortfarande där att jag försökte att komma in på klubben. Jag fick aldrig.
Och om du såg någon av tjejerna från Glamorama promenera ner längs Biblioteksgatan?
Nej, då dog jag ju.
Du gjorde det?
Ja. Åh, gud.
Men vad, för jag har ju också någonstans väldigt gått igång på typ den serien och på den typen av. Men nu försöker jag ju i efterhand bara säga, vad var det som var så fascinerande?
Ja, vad var det? Vad har du kommit fram till?
Jag har inte kommit, jag tror att det var att de liksom levde de liven de ville leva. Alltså de tog liksom makten och bara så här ägde. De var entreprenörer, de höll massor av events. De kom in på de här klubbarna, folk lyssnade när de pratade. Sen är det är också ganska brett.
Mm.
Har du kommit fram till några svar?
Jag tror att det kommer från att när jag var liten så har min pappa alltid berättat för mig att det enda man ska vara liksom, är egenföretagare. Han var väldigt stolt över att han själv har eget företag och han har byggt det från grunden och kom från noll och så har hans företag gått bra. Och berättar så här, mitt företag har omsatt så här många miljoner i år. Nice. Och du vet, ja, och han har alltid sagt till mig att du ska aldrig ha någon chef, Therese, du ska vara chef. Så att jag tror att det som jag fascinerades av när jag kollade på Glamorama var att de var, ja, men typ som du också är inne på, att de var liksom cheferna för sin egna liv då förvisso, men de var ändå så här chef.
De hade lite business också.
Ja, det kanske de hade.
Jag kommer inte ihåg det sko-eventet de skulle ha.
Ja, ja. Ja, exakt.
Okej, okay, ja, men Bindefält var ingen som du så här hade koll på. Jag tänker, han är väl den mest framstående festfixaren.
Mm, jag sökte praktik där.
Ja, du gjorde det?
Ja, ja. Fick inte svar.
Hur är er relation idag?
Nej, men obefintlig. Jag brukar få inbjudningar ibland, men jag går ju aldrig på sånt.
Har aldrig gått?
Nej, jag går inte.
Tänkte inte första gången du fick en Bindefält-inbjudan. Jag tänker, du som då vill bli festfixare.
Nej, för att jag tänkte så här, när jag fick min första Bindefält-inbjudan så var det ju typ någon så här, typ en liten restauranginbjudan eller någonting som han hade. Och då tänkte jag, nej. Det var inte det jag ville gå på. Nej, men jag är ju inte alls en sån typ som tycker om att gå på events idag.
Nej, jag vet. Men jag tänker bara så här. Ja. När någonstans insåg du, okay, men festfixare är inte det jag ska bli eller kommer att bli?
Efter utbildningen så gjorde jag praktik på en eventbyrå.
Mm, vilken då?
Den hette Subito. Det var ju en jätterolig period, men då insåg jag att det var ju inte riktigt det som jag var ute efter. Det som jag var ute efter var ju att få festa och få vara cool. Och det här var ju liksom att jag skulle stå och hålla i något papper och bocka av att folk hade kommit. Och...
Men gjorde du det någon gång?
Ja, på sån här filmpremiär och sånt på Rigoletto.
Wow.
Ja.
Och när kände, vilka liksom, när de kom och sa sitt namn, kände du bara, det här är stort.
Alla.
Ja.
Alltså verkligen.
Men
är
det någon
alla
du kände lite extra?
Ja, jag kommer ihåg en gång när Måns Zelmerlöw kom. Det kommer jag aldrig glömma. I sällskap med Daniel Salcedo. Nej. Du kan ju föreställa dig.
Wow.
Ja.
Och då kryssar du av dem och bara, ni kan fortsätta här.
Ja, och sen fick ju liksom inte jag vara där inne. Jag fick ju inte umgås och hänga och vara en del av den där gemenskapen. Utan en gång så stod jag ju utanför med ett papper. Så det var ju inte alls rätt.
Men jag tänker inte ens... Efter avslutat liksom arbete med pappret, fick du gå in och festa lite?
Nej, då skulle vi plocka undan alla bord och dela ut goodiebags och allt vad det var.
Men det är så sjukt, för att jag har också jobbat mycket events. Mm. Alltså, kom ihåg när jag jobbade Grammys första gången, då var ju jag jackbärare. Så när kändisarna skulle gå röda mattan, då skulle de ju hänga av cykelkläderna först. Och jag var ju hängaren då, alltså, så det var Anna Bok kom där, alla bara slängde alla jackor på mig. Så fick jag liksom gå bakom fotograferna med alla jackor för att sen lämna över dem på andra sidan. Och det är ju precis lite samma sak.
Ja.
Man är så nära men ändå så långt ifrån.
Ja. Verkligen.
Hur länge var din sån här karriär?
Den var bara under praktikperioden. Sen direkt efter praktikperioden så åkte jag till Barcelona och pluggade spanska. Så var jag där ett halvår och sen åkte jag till Australien ett år. Sen när jag kom hem så hade jag bestämt mig för att nej, men det var ingenting för mig det här med eventfixeriet. Och då så bara sökte jag snabba jobb för jag behövde få jobb fort. Och så slutade det med att jag jobbade som säljare. Så sen jobbade jag som säljare på olika bolag i flera olika rundor.
Var du en bra säljare?
Bättre på vissa sätt. Eller så här, jag har sålt medlemskap till ATG. Mm. Jag har sålt mobiltelefoner och jag har sålt media. Och jag är bättre på att sälja mobiltelefoner än någonting annat. Abonnemang och sånt där.
Jag har ju pratat med din gamla chef.
Nej, vem är det?
Robert.
Ja. Ah,
på Videofy.
Ja, precis. Just det.
Han kommer ihåg dig som en väldigt duktig person.
Ja, men vad kul att höra.
Upplever du det som, var det en bra liksom, arbetsplats?
Ja, jätte. Och det var där jag fick lära mig allt.
Om?
Typ media.
Mm. Då jobbade du där och lärde dig liksom hantverket, typ sälj.
Mm.
Och det är ju någonting du
har... Ja,
för
att den säljen som jag hade lärt mig tidigare, eftersom att jag hade sålt... Jag stod ju i gallerior och sålde liksom mobiltelefoner. Det var en väldigt aggressiv försäljning, så man måste fånga kunden och sen så ska man avsluta säljet på 2-3 minuter. Mm. Det funkar ju inte så när man kommer till en mediebyrå.
Men du var duktig på att hova in... förbipasserande personer.
Ja.
Vad var ditt knep?
Nej, jag kan inte säga.
Jo,
nej,
men... jo.
Alltså det här är ju så äckligt. Jag sålde nästan bara till män. Och jag kallar dem för chefen. De gillar det. Hej chefen.
Nej.
Vad har du för mobiltelefon? Och så gillar de att man kan lite grann om mobilen. Men också typ ifall man säger... inte kan allt om deras mobil, så får de berätta lite grann om deras mobil idag och så berättar jag lite om den jag vill sätta på dem. Men det funkar ju.
Nej, men jag fattar det. Men alltså, när man är duktig på att sälja så kanske det blir liksom att det genomsyrar allt man gör. Och man liksom blir den här försäljaren och planerar och vad är nästa steg och hur ska jag få den här personen att... Är du en taktiker?
Inte så taktisk på det sättet, men jag försöker ju till exempel använda mina ord på ett sätt som gynnar mig. Mm. Det har jag snarare kommit fram till, att hur man kommunicerar gör jättestor skillnad.
Men för jag tänker bara, just du berättar ju om dig själv som den här hemlyssna personen som ville bli festfixare, så, som liksom konsumerade andra personer på sociala medier. Jag tänker att man i det här, eller då utgår jag från mig själv, i det här gör man ju liksom en plan, en taktik, och hur ska man ta sig framåt och vad blir nästa steg? Var du aldrig den taktiken?
Jo, men jag tror att, nej, kanske inte förresten. Jag var lite förvirrad. Så att jag ville å ena sidan bli väldigt framgångsrik för att jag ville bevisa för min pappa och mina gamla kompisar i Nynäshamn att jag var duktig och att de skulle ha varit snällare. Mm. Men sen så var det också samtidigt så viktigt att ha bra social status. Jag saknade liksom någon slags självvärde. Jag kunde inte riktigt se värdet i mig själv, utan jag var bara hur mycket pengar det finns på kontot, vad jag har för jobb och hur mycket killar jag kan få och hur mycket jag kan dricka.
Men sen 2013 då kom ju kanalen.
Ja. Hej allesammans, idag tänkte jag visa vad jag har köpt skönhetsväg den senaste månaden, alltså i oktober månad. Det är lite smink, det är lite hudvård och det är lite nagelgrejer. Men jag tänkte att vi börjar med hudvård.
Ja, då startade jag den. Precis, tanken var bara att jag skulle bara lägga ut lite såna här sminkvideor. Och målet i början var ju att jag skulle få gratis smink. Men det såg så härligt ut, alla de här andra youtuberserna som berättar, men det här har jag fått i pressutskick och det här läppstiftet har jag fått gratis från L'Oreal. Då tänkte jag, gud härligt, få smink hemskickat sådär. Så det var egentligen min tanke.
Och smink fick du?
Nej, eller? I början fick jag ju ingenting.
Hur lång tid tog det innan, du vet, L'Oreal mejlade och ville skicka en lite läppstift?
Ja, sådana där stora företag tog säkert ett år. Mm. Men mindre webbshoppar började höra av sig ganska snabbt.
Hur snabbt? Nu när jag själv sysslar med YouTube så vill jag ju... Hur långt det tar?
Ja, då kanske det var 4 månader, 5 månader.
4 månader. Hur ofta postade du en video på den här tiden?
Då var det en gång i veckan.
En gång i veckan. Och efter en månad typ, hur många views var du uppe i?
Kanske 400 stycken.
400 views totalt?
Mm.
Men du kände ändå, nu kämpar jag på här.
Det var inte det som jag fastnade för, utan för min del så var det verkligen att klippa ihop videorna. Det tyckte jag var det absolut roligaste, att sitta och lägga på ljudeffekter och bakgrundsmusik och sånt där.
Och det gör du fortfarande?
Mm.
Jobbade du under den här perioden så att ett jobb som betalade hyran?
Ja, precis. Då hade jag ju varit sjukskriven i ungefär 9 månader och hade hittat ett jobb på Röda Korset. Där jag jobbade, jag tror att det var 2 eller 3 timmar om dagen. Bara för att komma in i arbetslivet efter så lång tid.
Och vad gjorde du på Röda Korset?
Jag var systemtekniker. Mm. Men det betyder att jag mest satt och lagade mobiler och datorer som var trasiga.
Du kan alltså laga en dator?
Ja. Wow. Deras datorer kunde jag laga.
Du kan liksom öppna upp baksidan och bara gå in där?
Nej, utan det handlar typ om att formatera datorn och så här felsöka.
Wow, så om det liksom din dator krånglar och det är typ skärmen blir svart och så kommer det upp lite gröna bokstäver, så kan du liksom laga det?
Nej, det tror jag inte. Utan jag kunde på den där Windows-datorn som jag fick utbildning i hur man lagar. Just. Typ de vanligaste felen och hur man åtgärdar dem.
Det är coolt.
Ja, men det var ganska coolt.
Väldigt coolt. Och då var det där precis på Röda Korset. Och sen, men kände du någonsin, för att jag tänker när jag startade 1000 bloggar när jag gick i skolan och bara, så var jag så här, ska jag lägga upp den där på min Facebook eller inte? Då kommer hela gymnasiet se att jag försöker bli bloggare. Det är lite jobbigt. Då tänker jag, när du sitter och lägger ut YouTube-klipp på när du sminkar dig och sen samtidigt går du till jobbet på Röda Korset.
Jag sa ingenting på Röda Korset. Ingenting. Nej, jättepinsamt. Jag sa inte någonting till mina kompisar och inte till mina föräldrar heller.
Var inte upp på Facebook. Kolla in senaste video.
Nej. Jättepinsamt.
När började folk förstå att du hade ett sidojobb?
Ja, men det, efter ett par månader tror jag.
Och när började du liksom komma upp i tittning?
Det växte, det typ, vad är definitionen av tittning? Är det när det är över 100 000 i månaden? Eller?
Nej, men när kände du, när blev det liksom, när blev 400 några tusen? Och...
Jag har för mig att det var efter typ ett halvår. Eller ett par månader, något sånt där.
Var det en tydlig video där du kände att det vände?
Nej, utan det växte organiskt och kontinuerligt hela tiden. Så efter varje video så bara ökade antalet prenumeranter och visningar.
Just det. Och den här, det är ju en snöbollseffekt antar jag.
Mm.
Så när man väl är up and running så går det enklare.
Precis.
Jag är uppe i 2500 prenumeranter nu. Det är väl ändå ganska bra.
Ja, jag måste länka dig snart.
Ja, verkligen. Ja, nej, men det är så spännande. Men jag gillar den här, för det är så många som går och tänker på. Men wow, ska jag våga göra det här? Eller ska jag lägga upp det här? Vad kommer folk tycka?
Mm.
Och jag hade önskat att jag sa till mig själv för 10 år sedan. Att fan, lägg upp din jävla bloggjävel och så får vi se vad som händer. Det är din rekommendation också.
Ja,
till folk.
Ja, absolut. Gud, ja.
Är det också mer socialt accepterat idag att försöka offentligt?
Jag tror det.
Försöka bli någonting.
Ja.
Det blir så tydligt.
Jag tror det på sätt och vis som jag förstår att det nästan känns omöjligt idag också. Jag pratade med en kompis igår som vill bli stor i sociala medier. Som känner så här, men jag kommer aldrig kunna få 600 000 prenumeranter eller 800 000 följare på Instagram. Alltså det går inte. Mm. Och de tankarna hade ju inte jag på den tiden. För då fanns det ju inte någon som hade 600 000 följare på YouTube. Mer än PewDiePie då. Men det var ju så borta, långt borta liksom.
Mm. När sa du upp dig från Röda Korset för att satsa helhjärtat på YouTuben?
Det var när jag tjänade mer på YouTube än vad jag gjorde på Röda Korset. Tre gånger mer. Då tänkte jag, nu vågar jag nog. Och då hade jag kunnat försörja mig på min YouTube-kanal i ett år ungefär.
Så då hade du dubbla löner där ett tag?
Ja, härligt. Fast jag tog aldrig ut någon lön från mitt bolag.
Nej.
Men jag skulle ha kunnat.
Hur, du tar du ut mycket nu från ditt bolag?
Nej, jag tar precis att jag håller mig under den här spärren, brukar jag göra.
37 000 typ.
Ja. Eller ja, det är ju mycket pengar förvisso. För det hade ju varit jättemycket för mig när jag jobbade på VideoFireMe.
Men känner man inte bra som säljare på VideoFireMe?
Inte jag.
Nej. Alla andra inte. Ja, jag fattar. Men, så du lägger i princip pengar på hög?
Ja.
Varför det?
Jag tror att det handlar om en osäkerhet. Att jag tänker att det är lite för bra för att vara sant. Jag kommer inte kunna jobba på det här sättet som jag gör. Dels tjäna sådana pengar som jag gör. Men också ha det så här bra som jag har det.
Mm.
Jag har skapat liksom min perfekta vardag. Arbetslivet är liksom, det kan inte bli bättre. Så det handlar mest om att jag är lite rädd att det kommer försvinna snart. Och då måste jag spara de där pengarna så att jag kan leva på dem medan jag söker jobb.
Kommer du kunna gå tillbaka till att vara anställd?
Ja, absolut. Jag tänker det ibland, att vara skönt. Bara säg vad jag ska göra. Så gör jag det, tänker jag.
Tror du att det kommer komma den dagen?
Ja.
Helt ärligt?
Ja.
Vad tror du att du kommer jobba som då?
Jag började när jag var sjukskriven. Mm. Så fick jag vara fortsatt sjukskriven för min läkare, men inte för Försäkringskassan. Och då fick jag ju inte heller någon ersättning. Så då började jag att läsa lite distanskurser. Bara för att kunna få pengarna. Och jag har alltid haft lätt för mig i skolan. Så att jag behövde inte läsa så mycket, utan det var mest bara att göra proven. Och då började jag utbilda mig till systemutvecklare. Och har nästan en kandidat. Jag tror att jag har ett halvår kvar.
Så då går du tillbaka till skolan. Kör lite halvår där.
Ja, och sen kan jag sitta och programmera hemsidor.
Då kan du ju hemifrån också kanske.
Ja,
fila
perfekt.
Har du liksom investerat några pengar i någonting?
Ja, i mitt eget varumärke, Indie Beauty.
Hur ser liksom den strukturen ut? Du jobbar ju med några andra då, partners.
Mm. Mm.
Vilka är det?
De heter CCS Healthcare.
Är det ett stort företag?
Mm. De är jätteetablerade och superstora på apoteken.
Och de mejlade någon därifrån eller du mejlade dem eller hur ser processen ut?
Ja, vi har tidigare gjort som en liten minikollektion där jag har släppt ett par produkter där det står liksom på förpackningen Therese Lindgren för CCS typ. Och sen så bestämde vi oss för att starta ett gemensamt bolag och göra det på riktigt liksom.
Hur ser ägarstrukturen ut? Det vet man. Eller är det offentligt kanske?
Nej.
Nej.
Men jag äger en betydande del, alltså en stor del.
Det tror jag. Alltså, du är ju gammal säljare. Alltså,
mm.
Köp inte vad som helst.
Nej. Tjena chefen, så är
jag. Och hur ser vad är planen?
Det som jag önskar är att Indie Beauty blir det största veganska skönhetsmärket i Skandinavien.
Finns det några konkurrenter idag?
Jag känner inte till någon på rak arm. Till exempel när du går in på apoteket så finns det ju ingen som kan svara på vad som är veganskt eller inte. För det finns inte specificerat riktigt. Så att det är inte någon sån här klockren konkurrent, nej.
Hur har det gått hittills?
Bra. Lanseringen var ju bara för, jag vet inte om det var 3-4 veckor sedan.
Mm.
Och jag har inte fått några siffror från apoteken hur mycket de har sålt vidare till kund. Så att det är ovisst. Jag vet inte alls riktigt. Men det har tagits emot väl av mina följare.
Och Insta-kontot går ju väldigt bra. Indie Beauty.
Ja, det är
hur många är ni uppe i?
Ingen aning.
Ska vi kolla?
Okej.
Okay. Nej, men alltså jag kommer ihåg att jag hoppade till nästan av stolen. Det är ju svårt att få ett företag att få så många följare. 91 000.
Mm.
800. Drömmer du om ett så stort kontor med massa anställda?
Nej. Inte. Eller ja, det hade varit coolt liksom. Men jag har inte någon dröm om att jobba på ett kontor.
Nej, men om du har det. Så du vet, så här, någon våning i någon skrapa i New York. Och så kommer du in där och har ditt skrivbord och bara tjoho allihopa.
Ja, det hade varit coolt, men det är ingenting jag drömmer om.
Nej. Om en sponsor kommer till dig och mejlar, för du sköter fortfarande säljet själv.
Mm, jag ger ut en del.
En del, ja. Men om man kommer till dig direkt, hur ser processen ut då?
Ja, då frågar jag först och främst vad den här kunden vill göra. Och så berättar kunden om det. Och sen kommer vi fram till ett pris ifall jag tycker att det verkar som någonting som är intressant som jag tror att mina följare skulle uppskatta.
Och sen så är det några korven då på det du producerar.
Precis, sen så filmar jag och sen så skickar jag den videon när jag har klippt ihop den för godkännande till kund. Och sen så får den godkänna eller komma med ändringar.
Just det, en korvända ingår.
Nej, jag kan skicka flera. Det är inga problem. Ja.
Det är inget, har du något avtal du skickar ut också?
Ja, absolut.
Mm. Och då signar du och kunden?
Yes.
Ingår många så här möten? Jag tänker att folk vill bolla liksom och sådär.
Mm. Vissa kunder vill bolla väldigt mycket, men jag försöker hålla ner antalet möten.
Men det finns ändå utrymme?
Mm, absolut.
Det är väldigt bra då. Alltså.
Ja.
Och ifall man skulle få vara en sån här partner som sköter ditt sälj åt dig i typ vissa kanaler eller i vissa projekt. Hur många procent känner du är okej att den tar av kakan?
Vet du, jag är så chill. Jag behöver inte ens veta.
Nej.
Utan bara jag får så mycket som jag vill ha. Sen får de sälja mig för liksom 1 miljon och sen så tar de majoriteten.
Hur många sponsrade YouTube-videos gör du?
Jag har tidigare gjort en i veckan, alltså 4 i månaden. Mm. Men jag gör lite färre nu i år.
Mm. Hur många gör du då?
Typ 3 i månaden.
Gud, jag fick så ont i magen nu för att nu kände jag att jag var på väg att bli tankare med Daniel.
Du stannar dig själv.
Nu stoppar jag mig själv.
Mm.
Jag censurerar mig själv.
Varför halkar du dit då?
Jag vet inte. Det är bara så här. Det är så mycket. Det är jag. Eller så här, förstår du, sen är jag också så här, jag är ju såklart så jag är nyfiken. Och sen så har jag ju ingen spärr heller. Så jag bara kör.
Mm.
Vilket kan uppfattas. Jag vet inte, arrogant eller taskigt. Eller hur kan jag sätta någon i den där sitsen där man måste svara på frågor sådär.
Mm, jag fattar.
Såg du Valgrens värld?
Ja, och det var ju väldigt hårt.
Jag vet, men det var ju också klippt.
Ja. Men för jag har inte uppfattat dig på det sättet som jag såg att vissa skrev om dig i den vändan. Inte alls.
Nej, det är speciellt. Har du fått frågan om att sommarprata?
Nej. Det skulle jag vilja göra.
Det känns ju som att det är på tiden.
Ja. Jag tror jag aldrig kommer få det. De har väl redan... Tror du att de har bestämt vilka som ska sommarprata i år?
Jag tror att de håller på.
Ja. Jag är ju inte aktuell med någonting i år. Jag har ju ingen bok, jag har ju inget
tv-program. Men de gillar det.
Jaså.
Man kan aldrig säga, jag har ju försökt få in så här på folk i sommarprat. Mejla Bibi på Sveriges Radio. Bara, hallå, hallå, den här författaren är bokaktuell. Hon bara, men alltså, det har inte med det att göra.
Aha.
Så, du, 7 snabba. Emma Wiklund eller Isabella Löwengrip?
Isabella Löwengrip.
YouTube eller Instagram?
YouTube.
Anders eller Zäta?
Anders.
Norrköping eller Nynäshamn?
Nynäshamn.
Älvgalan eller Guldbaggegalan?
Älvgalan.
Älvgalan eller Guldtuben?
Älvgalan.
Ja, det var snabbt.
Jag har aldrig gått på Guldtuben.
Varför
jag kommer aldrig gå heller. Men det är, jag gillar inte tanken bara på vad så mycket YouTubers är det. Jag passar inte in där.
Nej.
Jag känner mig inte som en YouTuber. Jag har ingenting gemensamt med de här personerna.
Finns det någon YouTuber du har lite gemensamt med?
Ja, jag har ju vänner, typ Ida Varg är en nära vän och Sabina Desiree tycker jag. Jag har kontakt med jättemånga YouTubers som jag träffar sådär. Men nej, det känns väldigt hetsigt i Guldtuben liksom. Mm.
Thomas Ekelius eller Sara Songbird?
Nej, men varför ska jag välja det? Varför ska jag välja?
Lova skriver frågor, jag vet inte.
Jag träffar båda lika många gånger. Båda är lika gulliga.
50-50.
Ja.
Nyhetsmorgon eller morgonstudion?
Nyhetsmorgon.
Alla gånger?
Ja.
Har du varit med i Nyhetsmorgon?
På länk. Jag vågar inte gå dit.
Jag fattar. Mm. Men du, det börjar lida mot till slut. Hur tycker du att det här var?
Bra. Jag tycker alltid att det är så konstigt att man först så här, håller på och kallprata lite grann och sen sätter vi oss ner och stänger dörren och så blir det som ett djupt samtal. Det går från 1 till 100 liksom.
Jag tyckte vi hade någonting här.
Ja, men det försvann eller vad menar du?
Nej. Jag menar bara att det var spännande. Jag ser ju så mycket av mig i dig och sådär. Alltså den tid det finns en typ som vill mycket och vill bevisa. Och om man kommer från en liten stad och ska lyckas i en storstad. Det är ganska många som är i den sitsen. Vad vill du säga till alla dem?
Ja, att bara köra.
Mejla på.
Ja, mejla på.
Men du Therese, tusen tack för att du kom. Det var väldigt kul att ha dig här.
Tack för att jag fick komma.
Hej. Det här var mitt första möte i den här serien och det jag tar med mig från mitt samtal med Therese är framförallt viljan att gå framåt hela tiden och hennes mod att faktiskt våga satsa på sin dröm trots att det inte alltid varit så enkelt. Min fördom kring Therese Lindgren var att det bara blivit som det blivit. Att hon egentligen aldrig velat stå framför kameran och aldrig velat ha 100 000-tals följare på YouTube. Det är inte tur som ligger bakom Therese Lindgrens extrema framgångar. Det är stora drömmar och hårt arbete som ligger bakom Therese extrema framgång. Även om vägen dit inte alltid varit så enkel. Och det var en storspelare är för mig. Tack storspelare.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.